Radioplay.
Det här är andra avsnittet av Beatles album för album. Förra avsnittet handlade om LP nummer ett från dubbel-LPn som kallas Vita dubben som kom 1968. Nu fortsätter vi med LP nummer två. Och gäster i det här avsnittet är Kristina Adolfsson, journalist. Kristina som äntligen skrev om pop och soul och inte bara bredbent rockmusik. Tyckte i alla fall jag när hon dök upp som en av de första kvinnliga musikjournalisterna på tidningen Expressen. Den andra gästen är Per Sinin Larsen, också musikjournalist. Tidigare ZTV, idag SVT. Ni har säkert sett Per under programtiteln PSL. Och det tycker jag är kul att höra Per prata om Beatles. Per som sällan kikar i backspegeln utan verkligen har koll på vad som händer med den nya musiken idag. När vi pratar om Beatles under den här perioden så låter det kanske som de är ovänner och att man inte riktigt fattar att de gör den här plattan tillsammans. Men jag tror att det är ungefär som ett gammalt äktenskap. De hade upplevt så mycket otroliga saker tillsammans, utvecklats till fyra vuxna individer. Men att det fanns både stolthet, mod och passion faktiskt i bandet. Vita dubben är ett fantastiskt album. Och i det här avsnittet så pratar vi lite om Beatles ljudtekniker Jeff Emerick. Dessvärre gick Jeff bort nu här ganska nyligen i oktober, så låt oss tillägna det här avsnittet till Jeff som visade hur mycket en kreativ ljudtekniker betyder egentligen. Och så ska jag berätta också att nästa veckas avsnitt handlar om Revolver, detta fantastiska psykedeliska avsnitt med två jättebra gäster. Det är Niklas Strömstedt och hans son Simon Strömstedt. Och Simon är en ung producent och låtskrivare som har skrivit massor med hits till stora artister. Men nu, välkommen till Beatles Vita dubben. Jag heter Sven Hallberg.
Well, it's a very great pleasure for us this evening to say hello to an up-and-coming Merseyside group, The Beatles.
Hej och välkomna Kristina Adolfsson, Per Sinin Larsen. Jättekul att ni ville vara med i den här podden. Och jag blir nyfiken, ni är ju lite för unga för att ha varit med när Beatles kom så att säga. Om vi börjar med dig Kristina, vad är din ingång till Beatles?
Jag har en äldre bror, en 6 år äldre bror, så att jag blev matad med det ganska tidigt. Och när jag skulle ha min första eller liksom party, så för att göra det hela lite fint på partyt nere i källarutrymmet med den bruna sjögrästapeten, så satte jag upp de fyra fotorna från Beatles White Album.
Ibland är det så att när man har ett syskon eller någon som matar med musik, så blir man nästan reagerar man nästan tvärtom, att man, så var fan min lillebror, han hatade Beatles för att jag spelade så mycket Beatles. Men så var det inte för dig, du?
Nej, alltså för mig så var Beatles Beatles var liksom på något vis juvelen i kronan som rörde sig runt The Kings, Small Faces, The Who, The Move. Jag var inte alls inne på mer de bluesiga artisterna som Rolling Stones, och det som var liksom mer cockrock på något sätt. Det har jag alltid funnit alldeles för köttigt och jobbigt. Utan nej, det melodiösa, det snyggt engelska, det är min grej.
Och Per, vi har pratat förut, det är framförallt det vita dubbelalbumet som är din favorit bland Beatles.
Ja, det blev ju, som jag kanske nämnde förra gången, att det var nästan som ett universitet i musik för mig. Och är en skiva som, både när den kom, eller när jag upptäckte den, då var jag lite äldre. Jag hade liksom passerat lite cockrock och glamrock, som egentligen var lite av inkörsporten, blandat med Ola Adolfsson och ABBA och lite annat. Så tog den här skivan med. Det kändes som att det var att jag kunde aldrig spela klart den på något vis. Och det är en känsla som jag har behållit lite. Utan när jag lyssnar på den här idag så har den kvar den här bredden och längden i sig på något vis, att det är något helt speciellt.
Jag håller verkligen med Per där, alltså det är ett sånt komplett album. Det är så otroligt varierat, du tröttnar aldrig på det. Och jag som mitt främsta minne av det var att jag är uppvuxen i Lund, och där bor en person som tillhör, eller bodde då, en väldigt rik och känd svensk familj. Och vi fastnade, vi var liksom olovligen i deras hem med dottern i den här kända, rika svenska familjen.
Och du
vill familjen.
Inte säga namnet på vem det är?
Jo, jag kan säga att det är familjen Rausing. Och där, hon fick inte lov att ha gäster där. Hon tyckte det var obehagligt. De hade en butler som skulle skvallra för hennes föräldrar som var på landstället i Småland. Och då satt vi liksom fast mellan köket och nedanvåningen. Och det enda vi kunde roa oss med, det var ett kassettband på The White Album som vi spelade nonstop en hel natt, och det var lika bra hela natten. Det är kvalitet.
Och det är det du får upp i liksom, det är en del av minnet eller en del av den här skivan för dig.
Ja, det här var ju långt efter den hade kommit. Det här var ju typ i början på 80-talet. Ja.
Får jag ställa en jättenördig fråga?
Det är inte säkert
fråga.
Jag svarar.
Nej. Men det, omslaget på den här kassetten, ja. Var det vitt också, precis som...
Nej, jag tror faktiskt inte att det var det.
Exakt, för det är det som är så speciellt. I kassettutgåvan finns den i något annat än det ja. Som Richard Hamilton gjorde, som det här...
Exakt.
Blanka
vita.
Då
har vi en nördig detalj att gå vidare på.
Mm, intressant.
Kan eller inte? Ja.
Den tyckte inte Sven var.
Men hörni, det är ju, om vi pratar om omslaget.
Ja.
Från då Sgt. Pepper's som kommer året innan, som är ett ganska ambitiöst omslag. Det kostade ju otroligt mycket att göra och det var ganska mycket jobb med det. Mm. Så ger man ut en double LP då med ett helt vitt omslag där det bara står The Beatles. Den har ju aldrig kallats för The Beatles, den kallas ju alltid slarvigt för vita dubben. Vad ligger bakom det, tror du, det här minimalistiska?
Ja, men det var väl att man verkligen, de befann ju sig, det här är ju The Dålig Stämning-skivan. Det här är ett band, det är ju det som jag tycker är så häftigt med det här albumet. Att dels är det alla sorters musik samlat, men det är också, den handlar ju så otroligt mycket om en relation. Om att nu känner vi varandra vid det här laget. Och vi är ganska trötta på varandra. Vi liksom går åt skilda håll och alltihopa. Och var på något vis att det var ganska häftigt med alla de spänningar och allt det som inträffade under inspelningen av det här. Att man lämnade blankt där i den här sättet att porträttera det. Som är ju liksom raka motsatsen till den myriad av bilder och klipp och sånt som fanns på Sgt. Pepper.
Det är också ett sånt statement som på något vis befäste deras status som det största bandet. Alltså Rolling Stones skulle kunna ha hur många färgglada sjalar runt halsen de bara orkade bära. Men bara The Beatles skulle kunna göra en totalt vitt omslag i liksom en sån visuell samtid där man på något vis man alltid visade vem man var i kläder. Alltså, det var så otroligt viktigt med hårlängd och kläder och så vidare, och då bara kör de ett vitt omslag. Det är så mäktigt. Det är så starkt.
Ja, eftersom att jag menar, det här är bildjournalen, det är liksom, det är färglat. Det här är ett väldigt stort fuck you. Till allt och alla.
Det följde ju med bilder på bitlarna själva.
Men de är ju också otroligt nertonade. Det är ju Vogue-bilder. Det är inte alls, och de ser inte glada ut, de ler inte. De ser ut som vuxna män där de tidigare har varit så liksom glada gamänger, galej, ute på galej. Här är de vuxna män. Det är så snyggt gjort, rakt igenom. Det är verkligen Art Director-albumet.
De här låtarna skrevs ju, de flesta av dem skrevs ju i Indien under våren då, samma år. Och det man kan läsa då är ju att de levde ganska spartanskt där. John Lennon har sagt att vi käkade usel vegetarisk mat. Och det enda vi hade göra på kvällarna var liksom att skriva musik. De fick inte ens tag på någon knark. Jag tror inte ens de hittade hash. Så det är ju ganska klara i knoppen när de skriver den här musiken. Och de är otroligt produktiva. Märks det på skivan?
Ja, alltså det finns ju flera låtar som verkligen... Man tänker sig att man kan riktigt säga att de kommer från de här liksom sessions. George Harrison lärde sig spela sitar där till exempel. som man kan tänka sig att är lätta att, de hade ju ingen inspelningsstudio i den bemärkelsen. Sen finns det ju andra som man tänker så här är svåra att hitta i kontexten dålig vegetarisk mat, inget hash och liknande, som de är liksom med studiobyggena som finns också på skivan.
Så jag berättade, vad gjorde de i Indien? De var där för att gå en kurs i meditation.
Och det var ju George Harrisons stora grej. Han hade ju börjat med Maharishi. Han var väldigt intresserad av Maharishis läror. Han var ju intresserad av hinduismen. Överhuvudtaget så tyckte han att indiska instrument var oerhört spännande. Jag tror faktiskt att han hade lärt sig spela sitar tidigare.
Det stämmer. Jag tror snarare
av Donovan.
Nej, han lärde sig det utav någon indier. Och spelade inte han sitar på Norwegian Wood?
Jo, det är faktiskt så att på den här skivan så slutar han sen att spela sitar. Därför att vad han kommer underfund med att i Indien finns det ju tusentals sitarspelare som spelar sitar på ett sätt som han aldrig kommer komma i närheten av. Mm. Så när han kommer tillbaka till London så släpper han sitaren och går tillbaka till gitarren.
Ukulelen.
Lite märkligt då att han tar med sig Eric Clapton in i studion när de ska spela in den skivan, att han inte har riktigt det självförtroendet att spela allting själv, jag vet inte.
Men det tror jag var en sån där förbrödringsgrej. De var ju ett sånt där liksom gitarrnördarpar. De var ju kompisar. Så det är inte så konstigt.
Eller så kanske han behövde en chokladlangare.
Precis.
I Eric Clapton som vi ska prata om lite senare.
Exakt. John Lennon var ju otroligt produktiv här i Indien. Han har ju aldrig skrivit så mycket låtar till ett album. Det var inte sen Hardest Night då, som han hade bidragit med väldigt mycket musik. Så när de kommer tillbaka till London så ber de sig till George Harrison som har en demostudio för att liksom börja jobba lite med låtarna. Och då har alltså John skrivit 15 låtar, Paul 7, George Harrison 5 låtar och trummisen Ringo Starr har med sin egen låt som han har filat på i 4 år. Och det här blir Beatles första och enda dubbel-LP. George Harrison säger sen långt senare i en intervju att han tycker att det här skulle kunna ha räckt till ett enkel album, att det är liksom för ojämnt. Men då säger Paul McCartney, han håller inte med, säger "It's a bloody Beatles white album, shut up!" Alltså det går inte att ifrågasätta. Och även George Martin då, när de spelar in den här skivan, tycker att den är för spretig och liksom ofärdig. Och som ni var inne på, det är nästan som solospår ibland. Ibland är det bara en av bitlarna i studion, de andra är inte ens närvarande. Och stämningen i studion är usel. Alltså här är också ett tillfälle när John Lennon presenterar Yoko Ono för bandet. Han har ju då i Indien fortfarande haft med sin fru, Cynthia. Men här då har det tagit slut med frugan. Och det är liksom, det var en oskriven regel att man bara var bandet när man spelade in musiken. Och inte släppa med sig kompisar eller fruar eller flickvänner. Men det här bröt John då. Det blev lite krystat. Men det var ju alltså generellt så dålig stämning så att Ringo drog iväg, ville inte vara med ett tag. George Martin gick på semester. Han var borta en månad när plattan spelades in och lämnade över ansvaret till en 21-årig producentassistent. Och Jeff Emerick som var inspelningstekniker, en mycket så här belevad, professionell, ödmjuk herre, han säger upp sig. Han lämnar Abbey Road-studion. Så man kan ju bara tänka sig att stämningen var riktigt usel. Det var som någon beskrev det, att stämningen, man kunde ta på stämningen i studion, man kunde skära med kniv. Vi ska lyssna på LP2 då och spår 1. Och det är en låt som heter Birthday. Vad har vi på den?
Trots att det är dålig stämning i studion så är det ju väldigt mycket humor. Det är det ju i Beatles överhuvudtaget. Men det här är ju en sorts en gammal rock'n'roll-pastisch på Little Richard, tror jag. Och det som är roligt med den är att här märker man också fruarnas intåg i studion. Cynthia Harrison, alltså Georges fru, och Yoko Ono är med på kör. Fantastisk låt tycker jag. Jag tycker inte alls att den är ett skämt. Den svänger.
Fast jag tror inte hon heter Cynthia Harrison.
Nej, Patty. Patty, just det.
Thank you.
Ja, den här låten skrevs ju i studion. Det sägs att Paul hade redan börjat att tuta korden och spela den här låten när de andra kom in i studion. Men, och Paul säger då att det här är ett samarbete mellan honom och John. De har gjort ungefär 50% var. Men John säger nej, det där är Pauls låt. Jag har inte gjort speciellt mycket på den. Men nästa låt, det är en väldigt mycket John Lennon-låt, Yer Blues. En låt som Lennon skrev i Indien. Och han säger själv att det här var en låt han skrev när han ville nå Gud och kände sig lite självmordsbenägen. Och han ville egentligen skriva en klassisk blueslåt, men den blev ju kanske mer som en parodi. Vad säger du, Per?
Det känns som att, jag tror att han är inspirerad av liksom den våg av liksom bluesmusik som fanns i England på den tiden. Fleetwood Mac hade ju kommit. Och sen finns den här lite olika tappningar. Den finns i en film som jag tycker är ganska rolig, den här Rock and Roll Circus, när John Lennon, Rolling Stones och andra gör en sorts cirkusaffär. Han gör ett eget band och gör en tolkning på den här låten också.
Nej, men jag känner ibland att John skämtar bort ångest också. Han är inte så förtjust att prata om allvarliga saker, utan det kommer oftast något sarkastiskt, eller han distanseras lite grann till allvaret. Han skämtar mycket med andra också. Han driver ju med, som med sina arbetarrötter på något sätt, så är han lite allergisk mot någon sorts kulturelit eller när det blir lite för pretentiöst.
Mm.
Ja, men så här låter det i alla fall. Tredje låten på plattan heter Mother's Nature Son. Det är en Paul McCartney-låt. Och det här gjorde ju Paul helt själv. Det verkar som att ingen i Beatles var med i studion när han spelade in den här.
Nej, jag tror George Harrison hade tröttnat på den här dåliga stämningen och åkt till Grekland på semester. Så att jag tror inte han hade något val. Liksom. Plötsligt var det ingen. De jobbar ju ofta sådär i varsitt rum. Och ibland känns det som, och har det också blivit bekräftat, ovetandes om vad den andra höll på med. Och det här är ju helt nytt i Beatles historia, som alltid hade stått där som de fyra. Plötsligt och gjorde de inte det längre, utan två var där eller en var där och alltihop. Och det här är ett paradexempel på det.
Tekniken Ken Scott säger det, att när låten var klar så kommer John Lennon och Ringo Starr in i studion. Och som du säger, de har ingen aning vad Paul håller på med. Och då säger han, you could have cut the atmosphere with a knife. Hyfsat oskön stämning.
Kan man höra? Alltså, jag funderar på det. Hör vi det då?
Alltså, jag tycker inte det. Jag tycker det finns en lekfullhet genom hela plattan. Och visst, alltså, och det är det som gör den här plattan så fascinerande. Att alla säger att de var ovänner och de åkte till Grekland och George Martin drog och är borta jättelänge. Och deras gamla studiotekniker drar bara, säger upp sig. Och alla är sura på att Yoko Ono sitter där. Men på något vis ändå så hänger allting samman i den här, alltså deras enorma lekfullhet, upptäckarlusta. Det var ju det som var The Beatles, att de hade just den här, alltså att de kunde innehålla så mycket, att de inte var en popgrupp, de var inte ett bluesband, de var inte rock and roll, de var allt det och mer därtill. De var unika, och det är det man ska hylla dem för. Kanske egentligen mer än att sitta och liksom gräva ner sig att de var ovänner, även om det är väldigt intressant. För att det pratar ju om hur pass kreativa de var och hur bra det kan vara att bli lite arg på varandra.
Mm. Och de var ju ambitiösa. Många låtarna tog ju otroligt lång tid att spela in. Och det fanns någon låt där Paul McCartney höll på att experimentera med trummor som han ställde i en korridor i Abbey Road-studion och många, många timmar för att hitta rätta trumljudet. Så det var ju ingen slarvig skiva på det sättet.
Mm.
Ska vi lyssna lite på just Pauls låt här, Mother's Nature Son?
Mm.
Born a boy young
Det påminner ju ganska mycket om hur Paul McCartney lät som solartist sen. Jag tänker på Ram. Och nästa låt, Everybody got something to hide except me and my monkey. John Lennon har påstått att texten handlar mycket om hur han kände att han och Yoko Ono blev sedda. Det vill säga att de kom in i ett rum, det var ungefär som de kom in i ett UFO. Folk liksom, vad är hon här och vem är hon? Och, det var i alla fall Johns bild av det hela. En speciell låt.
Ja, och det trodde ju inte Paul McCartney på, att den handlade om Yoko Ono. Han var ju helt säker på att monkey är ett gammalt pundaslang för heroin. Så han trodde att den handlade om det, inte minst eftersom John och Yoko på den tiden som det enda i Beatles-sfären höll på med just den här drogen, vilket Paul höll sig långt borta ifrån. Så att de hade olika syn på innebörden i den titeln.
Jag kan faktiskt berätta en detalj. Jag har varit på i det där huset.
Som, George Harrisons hus?
Nej. Som John och Yoko hade. Vad hette det där berömda huset?
Inne i London?
Nej, utanför London. Och vad jag kommer ihåg därifrån så fanns det... Alltså, i England, om man ska tända kontakter... så trycker du på, det sitter liksom en knapp vid sidan om en varje kontakt som du trycker röd eller vit. Och på de kontakterna så stod det, var det två kontakter bredvid varandra. Och på den ena stod John och på den andra stod det Yoko.
Häftigt.
Som de hade skrivit själva eller?
Nej. Som liksom elektrikern hade, det brukar stå on eller off på dem. Det brukar inte stå någonting, för att du ser att när den inte är, liksom kontakten är brukbar så visar det rött. Och när den är inne så visar den ju inte rött då. Men på dem stod det John och Joker.
Vad gjorde du i detta hus, Kristina?
Ja, om jag detta kunde komma ihåg. Jag vet faktiskt inte.
Var det någon annan rock-aristokrati som hade lagt beslag på denna fastighet?
Det har varit så mycket rock-aristokrati i mitt liv, så jag glömmer sånt. Nej, jag vet faktiskt inte vad jag gjorde där. Vem vet?
Har du hemma hos dig också, Sven?
Nej, men alltså, man har ju alltid tagit koppen på mer allvar i England. Alltså de tar ju sin popkultur på allvar.
Ja, fast jag tror att detta gjordes av John och Yoko.
Wow.
Alltså till deras hem. Ni vet det där hemmet som var så berömt, där de Google, wherefore out there. Jag måste googla, känner jag.
Vi ska lyssna på låten också.
Ja. Kanske ska upplysa alla som lyssnar på det här att det är inte monoversionen av den här skivan vi sitter och avnjuter. Eller hur, Sven?
Nej, det är stereo.
Ja. Men du har monoversionen också? Såklart.
Jag har nog det på CD.
Ja.
Mono. Och nästa låt på den här LP-skivan.
Alltså, får man bara lov att flika in här? Här visar ju John Lennon en sån otroligt duktig sångare han är. Hur han liksom kan förmedla något sorts desperat. Det är sexigt, det är desperat. Jag hade en lång period när jag var helt obsessed med hans album Rock'n'Roll. Där jag också tycker att han var en sån här lysande rock'n'roll-sångare. Och det tycker jag att han är på det här spåret.
Kul att du säger det, för det är inte ofta John sjunger så här. Han ligger ju ofta ganska långt fram i munnen och har ett helt annat sång.
Här
kommer han ju loss. Det är lite mer Paul McCartneys rockröst.
Och då är han överlägsen. Enligt min mening.
Och varför har han så mycket komplex för sin röst? Varför?
Nej, det fattar inte jag.
Men man hörde på honom att han kan låta... Han provar den liksom. Under hela Beatles karriär så är det en massa olika sätt som han sjunger på. Men jag håller med dig angående rock'n'roll. Alltså fantastisk skiva.
Vilken bra platta den är.
Och det är så roliga historier kring den också.
Okej. Okay.
Ja. Mm. Nej, men jag tror att vid ett tillfälle så var han och Phil Spector, de var det Harry Nilsson som var med och gjorde den.
Ja.
Och han var väldigt trött på att stå och göra omtag på omtag. Och så sa han att nu vill jag gå hem. Och då tog Phil Spector fram sin Magnum-revolver och bara motade in honom i studion igen. Och där satt han och John och var skitfulla och mäcklade det här vidare. Men skitsamma, den där rösten, Kristina.
Mm.
Nu ska du lyssna på Sexy Sadie som påstås handla om Maharishi Mahesh Yogi. Som han inte var så... Vi lyssnar lite på först. Vad vet du om den här låten, Per?
Det här är ett utmärkt exempel på Me Too-pop. Det här är John Lennon jättearg på den här indiska gurun som han ville hänga ut med namn, vilket George Harrison satte stopp för. Han ville döpa låten till Maharishi. Och det här har Maharishi försökte få skådespelerskan Mia Farrow, som också var med på lägret i Indien, i säng. Och bland mycket annat, så att John Lennon ruttnade så mycket och skrev en ganska grov text också som inte finns med i den här versionen. Men det finns alltså "You little twat, who the fuck do you think you are", och så och sjöng han om det här. Han var jättearg. Och när Beatles hade bestämt sig för att åka därifrån, så han var ju en mästare på one-liners. Han har ju fällt både väldigt intelligenta men också väldigt dräpande, inte minst mot sin egen omgivning, och John Lennon gjort sig känd för alltid, och mot Maharishi själv. Så ska de då resa iväg och så säger han, varför åker ni, frågar gurun och så. Och då svarar Lennon att du som är så jävla kosmisk, du borde väl fatta det. Att liksom, som du har summerat upp hela stämningen här, så då är det klart man drar.
Mm. Ja, det var väl inte bara Mia Farrow som tafsandet hade skett på, utan han hade upptäckt att det var andra som det tafsades på. Att det var, han hade... vandrande händer.
Och det var ju som bjär kontrast till den här guruns kärleksbudskap, och John var väl mer och mer besviken under den här tiden, liksom att det här är bara en falsk fasad som det verkar.
Jag kommer ihåg att jag tror det var första gången jag fick dansa en som vi sa i Skåne, jag vet inte om det...
Kasedans.
Ja, kasedans, ja. Exakt, en tryckare eller kasedans. Kasedans är ännu bättre, det är ännu mer skåns sådär, till den här låten, och jag tyckte den var så romantiskt, och sen långt senare får jag liksom höra vad det är för nitroglycerin som ligger.
Men här är ju också John Lennon en sån lysande sångare. Det liksom hans rösten, alltså det är sammet och det är honung, och det är... Och man har ingen aning om att det handlar om en så kallad sexual predator.
Jag tror... Det är ju ilsken John direkt.
Nej.
Nej, han är inte ilsken. Nej. I låten. Men det kan ju också vara att Johns ilska kunde manifestera sig i liksom just den här, som Per säger, den här liksom dräpande ironin. Och
sarkasmen.
Det är ju i så fall en väldigt ironisk låt.
Mm. Han har erkänt senare också att han snodde faktiskt öppningen, eller bygger öppningen på en Smokey Robinson-låt. Exakt vilken kommer jag inte ihåg, men raderna som inleder Sexy Sadie är identiska med en Smokey och en The Miracles historia.
Och nu ska vi lyssna på världens första heavy metal-låt.
Ja, det sägs ju att den är det.
Ja, se vad ni tycker.
To the bottom, I go back to the
Är det här verkligen heavy metal?
Ja, faktiskt. Jag håller ju hårdrocken varmt. Du är inte så förtjust i hårdrock.
Jo, alltså jag gillade ju tidig Deep Purple och ingen kan väl säga nej till lite Led Zeppelin. Mm. Men alltså, nej, inte skulle jag kalla det hårdrock. Men skulle väl snarare kalla det för frenesirock, jag vet inte.
Mm. Ja, jag tycker att den är, det är så roligt om man tänker på vita skivan som en, vi har tidigare tagit upp det här med att de inspirerades av bluesscenen med Fleetwood Mac och liknande. Och jag vet att Paul McCartney hade hört The Who, som hade spelat in I Can See For Miles, som Pete Townsend, alltså Ivo Ho, hade sagt att var en av de hårda liksom. Och innan dess, långt innan dess, hade ju Kinks gjort You Really Got Me, som också har den här, som spräcker liksom ramarna för vad vi har hört tidigare när det gäller lite hårdhet och så. Så att det kändes precis som att det här var ännu ett exempel på hur de liksom ville visa att vi är med i vår tid och vi ska visa oss. Sen att den, jag tror den spelades in under former som det var någon sorts en lång jam session där de spelade och liksom till slut fick fart på det. Men jag tycker att den har ett metalägg i sig ändå.
Mm, men jag kan köpa det.
Den här spelades in då måndag 9 september 1968 och den här dagen, den här måndagen, så kommer George Martin tillbaka till studion och berättar för sin assistent att nu går jag på semester och sen borta en månad. Och lämnar över ansvaret till en 21-årig assistent, Chris Thomas, som får ta över det här. Det är också, det finns ju en koppling på något sätt, om det nu stämmer, med den här låten och massmördaren Charles Manson. Mm. Som har förklarat någon sorts krig, något raskrig.
Mm, och det är väl det han skrev på väggarna. Han skrev väl helt och skälter i blod på där han mördade Sharon Tate.
Tänker man hade varit mer upplyst i, liksom, i vanlig nöjeskultur och lärt sig att helt och skällt är alltså Beatles sätt att uppmärksamma ett vanligt nöjesfält eller en bergdalbana som väl heter så. Det var väl därför titeln kom fram. Sen såg han någonting helt annat i den. Som, han såg väl det i Beatles överhuvudtaget och i den här skivan.
Mm. Alltså ett litet lästips, det är faktiskt att läsa Doris Days självbiografi. Det är ju då hennes son som Charles Manson vill egentligen är ute efter och hans kvinnor och har flyttat ut från det här huset. Han var ju skivproducent. Otroligt intressant bok faktiskt, Doris Day.
Mm. Hörrni, sista låten på sidan 1 på den här plattan är en George Harrison-låt. Kristina, när jag frågade dig om du ville vara med i podden så sa du att jag är väldigt förtjust i George Harrison.
Ja, det är jag verkligen. Alltså, för mig så, jag älskar all Beatles, men förutom då liksom rock and roll så tycker jag att för mig är det George Harrison som har klivit fram som den stora kompositören jag älskar den vemodighet han förmedlar, det här liksom längtande tonen, alltså det är bara att det finns någon resonans i mig, och när vi klev in här så hade Per en fråga till mig. Vad var det?
Jag hann inte ens ställa den förrän du svarade på den, och jag hade tänkt ställa frågan: vilken låt har du inom dig just nu? För det är ett tag sedan vi träffades, och vi har träffat ett par gånger här, och det har varit ganska flyktigt. Men jag bara tänkte ställa den frågan, och innan jag hinner ställa den så börjar Kristina prata om den här låten.
Mm.
Och det märkliga var att jag hade exakt samma i mig inför att komma hit och prata med dig, Sven, om den här skivan.
Och det säger ju också någonting om att vi har funderat på The Bright Album, såklart vi har gjort. Och den låt som vi bägge två har, det är It's been a long, 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 long. Och den, ja, märkligt att vi båda hamnar i den.
Ja, men han har själv sagt, George Harrison, att den som är you-et, alltså den som är du-et i den här låten, är Gud. Och det är liksom, det var ju inte bara John Lennon som funderade över det här, utan, och det kanske man gör när man sitter där på en åker i Indien och med dålig vegetarisk mat och inget hasch och alltihopa, så kanske liksom, det är ju, naturen är ju en storslagen plats att för oss människor att känna vår egen litenhet och känna de stora krafterna runt omkring oss. Så det finns ju något, jag tycker det här är kanske en av hans finaste stunder i hela Beatles-perioden. Det är en helt magisk och gudalik.
Ja, men den är så vacker. Om man inte tar till sig den, då borde man sätta sig ner och verkligen lyssna på den.
Nu har vi vänt på plattan. Vi är på sidan 2, LP2, Beatles vita dubbel. Och där ligger som första spår en utav Revolution-låtarna. Alltså det finns ju tre Revolution. Det här är Revolution 1. Vi börjar med att lyssna lite igen på den. Det är mer den typiska John Lennon-rösten som Liam Gallagher sen framgångsrik har lyckats kopiera. Vad har vi på Revolution?
Det är den första av de här Revolution-låtarna. Tre stycken finns det väl på albumet. Och det var också den första...
Det finns två på albumet och finns det en singelversion också.
Exakt, så är det. Och det var också den första låten de spelade in till den här skivan, tror jag. Och det är en kontrovers mellan Paul McCartney och John Lennon angående den, eftersom den första tagningen av den görs bara ganska i närheten av studentrevolten i Paris i maj 68, och John Lennon vill berätta vad som händer i världen just då och vill få ut låten, och Paul McCartney är inte lika sugen på det här.
Alltså Paul är lite rädd och tycker att det här är lite för politiskt.
Han tycker det är politiskt.
Och det är lite svårt att tro när man, eller förstå när man hör den.
Ja, den är ju inte speciellt politisk. Eller upplever man inte så. Men Jonas stod på sig och de spelade in den här. Jag tror de höll på länge och fram och tillbaks med den. Och Paul, han kom med det ena argumentet efter det andra. Bland annat, det är för långsamt för att se ut. Men den kom ju till slut.
Nästa låt, typiskt vita dubben, att det sticker iväg åt olika håll. Det är ju en sån här music hall inspirerad låt som Paul McCartney har skrivit. Och jag såg en intervju, relativt ny intervju med Paul McCartney. Hans pappa lyssnar på musik och hans pappa gillar ju den här typen av musik. Så att, ibland känns det att han skrev låta till sin pappa Paul. I alla fall musik som hade funnits i hans barndomshem som han tyckte om. Det här är Honey Pie. Man kan väl anta att John Lennon inte tyckte att det här var en av de bästa låtarna på plattan.
Nej, han hatade den. Alltså, och den är ju väldigt lättviktig. Det är ju en del av the Rich Tapestry som är The White Album, men den är ju inte... Det är ju inget man bär med sig. Det är ju inte den man har i huvudet om Per skulle fråga vilken låt tänker du på?
Nej, absolut inte. Det jag tycker är fint med den här i alla fall är att i England har man en sån här, det här är ju en sorts hommage till music hall-traditionen, till 20-talets England. Och den här har dykt upp då, inte bara i den här utan man kan höra det, Rod Stewart har element av det här, Slade har element av det här. Fram till indiepoppen har också tagit med sig. De har omfamnat det här i Sverige. Om vi går till vår kuplett eller liksom till den traditionen av liksom lite vaudeville eller som vi har haft på den svenska estraden. Det är inte många som har liksom, möjligtvis kanske Björk, Magnus Uggla, men det är inte samma. Vi kanske inte håller det här lika.
Ja, alltså, får jag bara lov att säga Slade, alltså vilket band, så sinnessjukt bra.
Ja, men Kristina, Slade på den.
Ja.
I mean.
Ja, men bra. Ja. Och då får vi ju faktiskt också bjuda in Ola Salo, för det märks ju var de har hämtat sin Slade. Vilket band.
Gillar du Slade sen?
Jag gillar dem jättemycket.
Ja.
Jag var ju diskjockey när de kom. Eller jag blev som, ja, det var bland det första jag spelade.
Ja.
Och när jag har ju lyssnat på Beatles med stor respekt och det har varit mina idoler och så vidare. Och jag har ju alltid velat tro att texterna betyder något. Det finns någonting här och jag har tolkat dem och haft mig. Och här har vi Sour Truffle som George Harrison gjorde. Och vad handlar den om? Savoy Truffle, skriven av George Harrison. Vad handlar den om?
Den handlar om att Eric Clapton är jätteförtjust i godis, i choklad. Och de rabblar upp en hel choklad. Ska han smaka hemma hos George Harrison, står den sån här. Och den är ett exempel. Det finns ju folk där som, några matematiker som ser symmetriska mönster i den här skivan, i hur man lägger alla djurlåtarna efter varandra och lägger även dessertlåtarna, Honey Pie, Savoy Truffle. Men jag vet inte vad en Savoy Truffle är.
Det är så, cream tangerine, Montelimar. Montelimar, det är en liksom pastry. Mm. Och Savoy Truffle, truffle, det är ju en tryffel. Men det är cream cherry och apple tart och vad det nu är. Men han säger ju faktiskt också något om att jag känner smaken även efter att du inte är här. Så att alltså ibland kan det ju bli så här att man kanske någon gång vid någon intervjutillfälle säger att nej, men det handlade om att vi gick igenom en skål licorice all sorts, men på skoj.
Ja, det är som en twist på sig egentligen.
Ja, mm. Men, och sånt kan ju hänga kvar. Jag menar, jag har jobbat på Expressen och kunde liksom hitta i arkivet texter där man plockade upp någonting liksom sensationellt i någon text som hade skrivit 20 år tidigare. Och den man intervjuar säger, men herregud, kommer du med den här gamla grejen? Det där är ju helt överspelat. Så det är inte säkert att det är det, men i och för sig, det kan ju också vara det eftersom det är en enda lång uppräkning av olika, det är som en chokladask.
Cherry cream, ja. Coconut fudge.
Ja.
Men Sven, har du nyckel till en box of chocolate i det här fallet?
För jag tror
men precis som Kristina säger, så är det ju att och så blir det hängande som en sån här historia som jag läser och tror på.
Ja. Nej, men det är ju ett litet exempel på vänskapen mellan George Harrison och
Eric Clapton. Varför sjunger han om att din smak hänger kvar?
Är det här som Eric Clapton har börjat smygdejta George fru? Eller flickvän?
Nu blir det spook.
Mm.
Mm.
Han var väl kär från liksom trängtande, längtande, men jag tror inte att de hade börjat dejta.
Nej, han dyrkade ju verkligen Patty Boyd.
Ja.
Mm.
Så till den grad att när han sen pratade med George Harrison och berättade det här så var det George Harrison, men ta henne då. Alltså han, det känns som att han kunde inte överträffa Claptons kärlek eller passion.
Mm. Sen om man har sett den här ganska intressanta dokumentären om George Harrison och även intervjun då med hans fru efter Patty Boyd, så var han ju konstant otrogen. Alltså, han var ju som
det man sa förr kallade kvinnokar.
Ja, han var beyond kvinnokar. Han slog väl Bill Wyman, så det räckte och blev över. Alltså, det var ju inte någonting som kunde passera honom. Så att han kanske inte tog så jätteallvarligt på relationer. Och att man då kan liksom kosta på sig och säga, ja, nej, men det är ju lugnt. Ja, det är ju helt okej.
Hörrni, vi går vidare. En John Lennon-låt som där texten lär har varit inspirerad av en tv-reklamlåt. Cry, baby, cry, make your mother sigh. Old enough to know better. The king of Marigold is in the kitchen, cooking breakfast for the queen. The queen was in the parlor, playing piano for the children of the king. Cry, baby. Kristina, vad säger du?
Jag tycker den är så ruggigt bra den är så fantastisk. Och varenda gång jag har hört den så har jag alltid tänkt på Alice i Underlandet. Texten känns som någon sorts psykedelisk fortsättning på Alice i Underlandet.
Ja, det är lite Lucy in the Sky with Diamonds känsla. Ja.
Med den här liksom flytande honungsrösten. Han ligger väldigt nära. Det är som en kram och det här liksom vackra, hur fantastisk Liverpool-dialekten är sjungen. Hatten av.
Mm. Och detta spelas då in samtidigt som vad heter det, producenten George Martins mångåriga medhjälpare Geoff Emerick.
Han säger upp sig.
Och säger upp sig. Och så, då kommer det sån här musik samtidigt.
Och varför inte? Alltså, jag menar, de hade ju bott under flera år i studios. De var ett otroligt kreativt band. Och det, för mig är ju det här liksom en manifestationen av hela den... Alltså, Beatles är ju ett band med en väldigt intressant progression. Från en ganska primitiv, spelglad, bankad trummor till att bli allt mer sofistikerade. Men i The White Album tycker jag att här finns det en, just den här extrema kreativiteten, lekfullheten som gör att jag kan lyssna på den om igen. Och sen mot slutet, innan de packar ihop sig, då är det nästan för slickt för mig.
Så, ja. Du tänker på Abbey Road.
Ja. Mm.
Nu ska du lyssna på Revolution No. 9.
Det tyckte jag var förlåt sen, men jag tyckte var väldigt bra sammanfattat faktiskt, att det här är på något vis en sorts öppning i en karriär.
Ja.
Som inte händer. Man kan omöjligen framkalla den liksom, och den händer bara när det är liksom lite naturlag i det.
Ja.
Tror jag.
Jag tycker med den här i bakhuvudet så känns ju Let It Be, i alla fall för mig, kändes väldigt lättvindligt eller ointressant.
Ja, eller hur?
Nu ska vi inte snacka om Let It Be, men det är ju också ett album som bygger på mycket gamla låtar, alltså som skrev tidigt i karriären. Och nu ska vi lyssna på ett ljudcollage, Revolution No. 9. Vi ska prata lite mer om det sen när vi har lyssnat på det, men jag läste någon analys, någon engelsk professor i musik, som det är många som har analyserat albumet. Han sa att den hade inte kunnat placerats bättre än som näst sista låt på sidan 2. Därför att hade den legat allra sist så hade många glömt bort att lyssna på den. Hade den legat tidigare så hade folk liksom kanske inte fortsatt att lyssna på albumet. Det hade varit lite för svårt. Men nu ligger den strax innan Goodnight, som är John Lennons vaggvisa. Och med den analysen kan jag hålla med om. Det känns plötsligt genialt. Ska lyssna lite igen.
Number 9, 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 number 9.
Det här är Beatles längsta spår. 8 minuter. Över 8 minuter. Vad tänker ni?
Nej, men det är gruppen som hade allt och som lyssnade på allt och tog in allt. Så, och även liksom klassisk eller konstmusik, som i det här fallet. John Lennon, han var stor fan av Karl Heinz Stockhausen. Eller den här sidan hade ju liksom skymtats på lite på Tomorrow Never Knows. Det finns också en, tror jag, fortfarande outgiven låt, eller ett låt kanske inte rätt i sammanhanget, som heter Carnival of Light. Har du hört den, Sven?
Nej, och det var ju det Paul McCartney gjorde året innan som aldrig gavs ut, som kanske påminner om det här,
som ska påminna om det här på något vis. Men att de, jag menar, vem gör det? Alltså, okej, att de går tillbaka till vaudeville, att de snappar upp dåtidens hårda rockströmningar, blues, alltihopa, men det här får också plats. Och det här kan ju vara politiskt på ett annat sätt. Det finns ju Vietnamdemonstrationer och klipp från alla möjliga håll och kanter i det. Det är också, det är liksom, det är klart att en grupp som kan gå ut i popmusikens mest färgglada tid och göra ett helt vitt omslag, att de lägger som näst sista spår på den här skivan, så gör de ett sånt här stycke.
Det märkliga tycker jag att som 13-åring tyckte man det här var fruktansvärt. Nu den här veckan när jag lyssnar på albumet inför den här inspelningen med podden så märker jag att jag tycker om det här stycket. Jag har hört det så många gånger nu så att det blir som en melodi för mig. Jag vet liksom, jag hör versen och hookarna i det någonstans.
Men precis som din professor där som du citerade tidigare, så finns det en sorts, alltså hade inte vaggvisan kommit efteråt, så hade det bara varit det finns någon sorts vad säger man, release i att den kommer efter, och det är så snyggt. Jag upphör aldrig att tycka om den här plattan. Den är alltid lika bra. Och med tanke på hur gammal den är, det är fantastiskt. Gud vad platt jag låter med alla mina liksom hyllningar. Men det, alltså med all denna variation, denna rikedom, det är storartat.
Och mod.
Och mod.
Ringo på sång, och det är en John Lennon-låt. Jag trodde många, många år att det här var en Paul McCartney-komposition.
Det är nog många som har gjort, faktiskt. Det låter ju inte speciellt. Och många trodde ju också att det skulle vara ett stort skämt när man fick reda på att det var John Lennon, tänkte att han lär ju ha sagt till George Martin att nu ska du bara liksom vräk på och gör det här så liksom så sliskigt. Lägg så mycket smältost och stråkar i den här vägvisan som väl skrevs till lille Julian och så, när han var liten. Men jag köper det rakt av. Jag tycker den är magnifik. Jag börjar gråta.
Den har ju väldigt, alltså den har, delar ju samma känsla med The Long and Winding Road. Den är ju som någon sorts precursor för The Long and Winding Road. Sen samtidigt så har det ju alldeles nyligen cirkulerat runt på sociala medier 10 punkter varför John Lennon var ett komplett svin. Jag vet inte om ni har sett det. Som bland annat handlar om hur fullständigt avskyvärd han var mot sin son, just Julian, och var ganska, sa ganska hemska saker till honom som borde ha helt tagit bort allt självförtroende från vilken uppväxande ung person som helst. Så jag lyssnar nu på den med nya öron.
Hörrni, stort tack för att ni ville vara med, och jag tänkte vi ska avsluta den här plattan, den här podden, med en valfri låt ifrån albumet. Alltså vilken låt tycker ni bäst om?
Alltså jag trodde att du skulle avsluta med att mixa upp Ringo Starr igen i den här slutsekvensen. När han säger good night, everybody, everywhere.
Det är ett snyggt slut.
Ja.
Mm. Och så hade jag på känn att det var lång, lång, lång som skulle sammanfatta.
Ja, lång, lång, lång är ju jättebra, visst är den det. får man ta vad som helst från hela albumet. While My Guitar Gently Weeps är ju fantastisk. Som sagt, jag är ju en George Harrison diggare.
Nej, jag stannar nog vid lång, 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 tror jag faktiskt. Den här gången. Och frågar du mig imorgon så blir det någonting helt annat och om en timme också. Det här. Men det som jag tycker är roligt med att ha fått vara med här så är att jag liksom som är så hela tiden inne. Jag går väldigt sällan tillbaka. Jag lyssnar väldigt sällan, tyvärr väldigt sällan på Slade. Som jag skulle vilja lyssna mycket mer på. Eller Beatles. Så har det här liksom blivit tillbaka trippen in i den här, inte bara den här skivan utan också till dem, och då önskar jag mig någonstans, för jag tycker det här är så rik musik, som nu gör vi ju historier till det, men det här är ju liksom låtar som står på egna ben utan dem och alltihopa, men man hoppas att fler hör det också.
Kristina Adolfsson, Per Sinne Larsen, stort tack för att ni var med.
Tack för att vi fick komma.